I Jesu namn stillar vi oss inför det heliga Guds ord som är nedskrivet i andra Korintherbrevet 9 kapitel med början från vers 6 till och med vers 15. Och orden lyder som följer i Jesu namn. Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan. Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara de heligas behov, utan får också tacksägelserna till Gud att överflöda. När ni genom denna tjänst visar er pålitlighet kommer de att prisa Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt delar med er till dem och till alla. De kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans oerhörda gåva. Amen. Denna text som Paulus skriver till korintierna ber han liksom om ursäkt för inledningsvis. I kapitlets början säger han nämligen att egentligen är det onödigt att jag skriver detta till er om hjälpen till de heliga. Men ändå så kommer denna vår text. Denna vår text handlar om gåvor. Och vi hörde redan genom broder Jyrki om att Gud ger gåvor och han ger prövningar. Redan innan vi har fötts så har Gud gett livets gåva till oss var och en. En gåva som ingen av oss egentligen förtjänat eller kan förtjäna på något sätt. Utan av Guds kärlek så har vi fått bli till. Gud har skapat oss var och en, och han vet och känner våra dagar redan när vi är i våra mödrars sköten. Det finns många andra gåvor Gud kan ge. Livets gåva kanske är den största vi kan få här i tiden. Med livets gåva så får varje barn också trons gåva. Den gåvan måste vi var och en vårda. En del har vårdat den och kämpat i tron under Guds välsignelse, och Gud har låtit bevara oss som sina barn genom våra levnadsdagar. Andra av oss som sitter här på möten och lyssnar via internet har gjort en vandring i världen som en av de förlorade sönerna. Men Gud kan, som vi har fått uppleva, se och höra, han kan ge trons gåva åter. Han ger också gåvor i livet som inte alla människor får. Det kan handla om ett långt liv. Det kan handla om att man får vara frisk. Det kan handla om att ett litet barn lär sig stå, lär sig gå, lär sig prata. Dessa gåvor känner vi tacksamhet för. Men vi vet också att, precis som broder Jyrki innan predikade, att Gud kan ge oss prövningar och motgångar. De motgångarna kan se ut på så många sätt. En del har ekonomiska bekymmer här i tiden. Andra känner att själafienden anfaller med sådan kraft att man inte orkar stå emot. Ibland känns det, precis som han i predikan sa, att det är, man står inför en omöjlig situation. Men även i de stunderna så får vi lita på att Gud, han som har lovat att hjälpa oss, han som har lovat att hans son ska lyfta, bära och ta ända fram. Om vi bara orkar tro på detta sätt, att vi orkar vandra som hans barn, så får vi en gång komma till härlighetens himmel. Paulus skriver i första Korintierbrevet ungefär så här: att var och en har fått sin särskilda gåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. De här gåvorna finns i hos alla människor. Och de behövs. De behövs för varje enskild människas, för varje Guds barns egen skull. Men som vi alldeles under pausen här kunde höra, så behövs också dessa gåvor i Guds rikes arbete. Det är inte bara en aktivitet i veckan. Det är inte bara söndagsmötena där det kommer en predikant och predikar och övriga är åhörare. För att dessa möten ska kunna ordnas så behövs alla gåvor. Gåvorna kan handla om att, och uppgifterna, att städa, att se till att dörrarna är öppna när mötesgästerna kommer, att vi får kaffe till pauserna, att det mötesvärden ser till att ordningen och schemat efterlevs. Så vi som predikanter, som ordets tjänare, vi är bara en liten del av det dyrbara arbete som behöver göras i Guds rike. Och det törs jag lova, åtminstone för egen del, men jag tror jag törs lova det även för övriga predikanter, att ofta så skulle man så gärna lämna över uppgiften till någon annan. Att man själv fick sitta i mötessalen och bara lyssna. Ibland kan det kännas så svårt. Att man känner att det vore väl lättare att stanna hemma. Och när jag läste denna text som hör till denna söndag som handlar om enighet i Jesus, så tänkte jag på mig själv och den uppgift jag har fått bland många, att predika, att betjäna med Guds ord. Och jag kan minnas tillbaka när jag var liten och ung och satt i möten och lyssnade på predikanter som läste en bibeltext och förklarade för oss andra. Så tänkte jag så ofta att det är väl lätt för dem att tro. De kan ju sin bibel. Och de förstår det som är skrivet. Men inför denna text så har jag tänkt att det är Guds ledning att vi fattiga bröder har fått denna uppgift. För kanske först och främst för egen del. Man försätts i sådana situationer där man speglar sitt eget liv, sin egen tro i Guds ord. Och det man upplever och känner är att man så ofta själv är den allra syndigaste, den mest tomma, som inte har något att ge. Och det är de känslorna och tankarna som man tar med sig upp hit. Man tvivlar inte bara på sin egen förmåga, utan ofta också på om Gud verkligen kommer att ge de ord han ser att församlingen behöver. Men jag vill i detta skede fråga, när jag finner mig själv så olämplig uppgiften och så syndig, får jag tro mina synder förlåtna? Inledningsvis då talades det här om att den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Och åtminstone kommer jag att tänka på såningsmannen, liknelsen om honom, hur han sådde på olika, och fröna hamnade på olika jordmåner. En del torkade ut, andra kom himlens fåglar och tog, medan en del hamnade i god jord och gav rikligt med frukt. Detta tror jag att många föräldrar ofta tänker på när man funderar över sitt liv där hemma. Hur har jag lyckats tala om Guds ord och hans nåd för mina egna barn? Framförallt finns de tankarna säkerligen hos de föräldrar vars barn har lämnat Guds rike. Och så ofta har man hört berättat att man är så dålig som förälder. Men som vi ändå har fått höra, det handlar inte om det. Det handlar inte om hur lyckad jag har varit i min uppfostran. Även de första människorna, Adam och Eva, de föll i synd. De vände Gud ryggen. Och där kan man väl ändå inte tala om att det skulle ha varit fel på uppfostran. De hade uppfostrats av Gud själv. Och detta är en liten tröst i vårt eget liv, att det handlar alltid om en personlig tro. En gåva som man måste vårda, var och en. Och vi vet var och en hur den tron vårdas. Genom att man, när synden fastnar, kommer till någon broder eller syster och ber om sina synders förlåtelse. Och när brodern eller systern förkunnar förlåtelsen, så kommer åter trons glädje in i hjärtat. Det blir plötsligt då lätt att leva, lätt att vandra. Och den känslan finns kvar en stund. Men sedan kommer vardagen igen och man kan känna sin lockelsen ifrån denna värld, ifrån själafienden och från sitt eget kött och blod. Och därför är det så viktigt att vi åter och åter igen får komma till andra Guds barn. Att dessa möten anordnas. Att vi utför de uppgifter vi anförtros i Guds rike, så att denna verksamhet är möjlig. Men sen vet vi ju också att det finns livssituationer där man känner att mina krafter tryter. Jag orkar inte delta i Guds rikes arbete. Det kan handla om sjukdom, det kan handla om åldrande. Men det är en så stor glädje och tacksamhet vi får känna. Även för de små uppgifterna var och en kan göra. Vi kan känna glädje över den stöttning vi får känna från er som inte längre kan delta i Guds rikes arbete. Det kan handla om att samtala med varandra. Det kan handla om att ni helt enkelt vänder er till Gud och era böner och ber för vår skull som än deltar i arbetet. Och jag kommer också i samband med denna text att tänka på den änkan som Jesus satt och såg på vid templet. Han man Markus skriver i sitt evangelium att han satte sig mitt framför tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallar han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Är inte detta en vacker bild av det vi nyss hörde? Att det lilla man kan ge är så oerhört dyrbart. Denna änka, hon hade inte mycket, men hennes hjärta brann för det behövande. Och därför gav hon så stor del av det hon hade och la i tempelkistan. Medan de andra som hade i överflöd, de gav en del av sitt, mer än vad kvinnan la, men ändå såg Jesus att den fattiga änkan la mer i tempelkistan än de andra. Detta kan verka orättvist. Ibland så känner man att det är en och samma människor i Guds rike som gör samtliga uppgifter. Man kan vara tyngd under detta arbete. Men det jag tänker är att om man har den viljan som kvinnan i liknelsen eller i berättelsen hade, att man vill lägga det man överhuvudtaget kan lägga, så har man lagt mer än de som har i överflöd. Har man den inställningen när det gäller Guds rikes arbete? Det kan handla om Guds rikes arbete där hemma, när ni nattar barnen, när ni ber kvällsbönen, välsignar barnen. Den uppgiften är så oerhört viktig. Och det är också en del av Guds rikes arbete. Klarar man av att göra något, så är viljan, att viljan finns att tjäna varandra med de gåvor vi var och en har fått. I Bibeln finns också ett stycke som talar om just detta, att tjäna varandra, var och en med den nådegåva vi har fått. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka, den som tjänar att han tjänar med den styrka som Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Så skriver brevskrivaren i Petrusbrevet. För som människor så kan vi ibland uppleva och känna att min uppgift är viktig. Jag har gjort så mycket av arbetet så att jag har förtjänat en plats som Guds barn. Denna tanke grundar sig inte på Guds ord eller Guds kärlek, utan på det mänskliga förståndet. Men det får vi som finns i Guds rike uppleva, att det handlar inte om just dig och mig, utan det handlar om vad Gud vill ska ske. Och låter vi äran tillfalla Gud, så förhärligas också allt arbete vi gör genom hans son Jesus Kristus. Och framförallt i vår text, eller vidare i vår text, så säger han: han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelse till Gud när jag förmedlar gåvan. Och tidigare i vår text så sades det som vi ofta har fått höra när kollekten utlyses, att Gud älskar en glad givare. Vad vi än ger av, om det är pengar eller tjänster, så ges här löften om att vi blir rika på allt. Och det fyller inte bara de heligas behov, som det står i texten, utan får också tacksägelserna till Gud att överflöda. Detta får vi, kära bröder och systrar, ha med oss. När vi känner vår egen svaghet och syndighet, så får vi ha med oss, när vi känner oss som den fattige änkan, om vi då orkar lägga vårt liv, de två penningarna, kopparmynten, till det där det behövs. Att vi lägger vårt timliga liv, men framförallt vårt eviga liv, i Guds händer. Vi lägger de två talenterna i hans händer, de två mynten i hans händer. Och han har då lovat att ge mångfald tillbaka. För när vi lägger vårt liv, vår tro och vårt hopp i Guds händer, så har han lovat att bära oss ända fram. Och detta sker av ren kärlek, endast av nåd. Det finns inget i våra egna gärningar som gör att vi förtjänar att få kalla oss Guds barn, utan det handlar alltid till syvende och sist om att vi tror på hans son, vår Herre Jesu Kristi försoningsgärning. Att han gav sitt liv för våra och alla människors synders skull. Att vi när synden fastnar lägger bort synderna, tror våra synder förlåtna i Jesu namn och blod. Så även i denna stund, kära broder och syster, om du känt att du inte orkat bidra i Guds rikes arbete, om du känner dig bristfällig, om du känner att du inte klarat av att föra fram Guds ord i hemmet till dina barn och dina unga, om du känner din egen syndighet, så upplyft ditt hjärta och din blick. Se på Herren Jesus Kristus som dog på Golgata, mellersta kors. Tro dina synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. I Jesu namn och blod, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn och blod. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn och blod. I Jesu namn, i Jesu namn och blod, i Jesu namn. I Jesu namn, i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod, i Jesu namn. I Jesu namn och blod, i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod, alla synder. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn och blod. Är alla synder förlåtna. I Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Detta evangelium, den kan väcka från en andlig död till ett andligt liv. Detta evangelium finns också för dig som ännu känner att du är utanför Guds rike, att du inte har del av denna nåd. Även till dig hörs denna kallelse. Tro dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Och på så sätt kliver du in i Guds rike genom den trånga porten som är Jesus Kristus. Detta evangelium ger oss kraft. Den tvättar bort suddigheten i våra ögon som kanske har gjort att Guds rike, Guds församling inte har sett ut som den rena gyllene ljusstaken. Men när detta sker, när Guds rike inte ser ut som en sjuarmad gyllene ljusstake, så ligger inte felet i Guds rike, utan i mina egna ögon. Men evangeliets kraft tvättar bort denna otydlighet. Och åter så ser man Guds rike som sitt hem, där Fadern Gud finns. Och där modern Sion finns. När vi tror på detta sätt så får vi en gång komma till härlighetens himmel. I Jesu namn. Amen. Till mötets slut stillar vi oss till tack och bön. Kära himmelske fader, du som vet och känner våra liv, vi ber, ge oss kraft i motgångar, ge oss ödmjukhet i framgång, så att vi bevaras som dina barn. Vi ber, kära fader, hjälp oss när livet känns svårt, när motgångarna känns oövervinneliga. Låt din kärlek och din kraft då komma till oss. Och vi ber, Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.